Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Kids och välkomna tillbaka till podcasten Mina vännerboken. Jag har varit sjuk i veckorna två, därav förra veckans tystnad. Hoppas ni har förståelse för det. Vad kul att ni lyssnar så många, och kul också att så många väljer att bli patrons till den här podden. Upplägget det är ju som så, va, att alla som är patrons får alla avsnitt i sin helhet i en lång version, helt utan reklam, i sitt flöde alltså. Och sen kommer det en något nedklippt version med reklam till er som kör på gratisvarianten. Vill man bli Patreon så blir man det på www.patreon.com/minavannerboken. På tal om klippt så klipps den av Alex på Silverrake förlag. Veckans gäst är chefredaktör på Nyhetsguiden och kolumnist på Aftonbladet. Han har tuffa vänner och fint tjockt hår. Det här var första gången vi träffades. Det var väldigt trevligt och jag hoppas att det är sånt som märks. 273 sidan i Mina vännerboken, Frasse Levinsson! Hej!
Tja!
Ja, du ser. Det var svårare än man trodde.
Ja.
Varmt, varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Jo, men bra, tack.
Mm. Nu säger jag det ändå, att jag skickade iväg dig till fel adress. Så om jag låter lite konstig så beror det på det. Men du har skakat av det, vad jag förstår.
Ja, jag har skakat av det. Men det var ju, du sa först att studion låg i Skanstull. Och sen när jag frågade var i Skanstull så sa du Krukmakargatan 38. Och du tyckte att det var en väldigt liberal definition av Skanstull.
Och då kollade jag upp vart min studio låg. Och då låg den 173 meter från stationen. Och då tyckte jag att du var vansinnigt anal för vad som får kallas för Skanstull.
Ja, precis. Och så kollade jag på kartan och sa, men den här adressen ligger ändå precis bredvid sinken. Men om han vill tro att det här är Skanstull så kan han få göra det. Och så åkte det ut och så visade det sig att det var fel adress då.
Just det, och då hade jag blandat ihop den förra adressen. Ja, men jag tror det säger någonting om mig. Och det säger väldigt mycket om dig också. För du tog det väldigt broderligt, tycker jag.
Ja, det säger ju någonting om mig att jag inte vågade säga ifrån mer. Trots att jag liksom förstod att det här inte är Skanstull. Det säger någonting om min jag-svaghet kanske.
Det gör det, och det säger också någonting om att du tog det med en relativ klackspark och en taxi. Ja. Det hedrar det verkligen, för min ambition är att vi ska bli kompisar efter det här, och det är halva inne, ska jag säga.
Ja, men då börjar du med att negga mig lite grann då kanske. Är det det du håller på med?
Just det, allt det här var överlagt. För bara testa det, om det här är en vänskap att bygga på eller inte. Jättekul. Det var det sista det här mötet behövde. För jag har några punkter som gör att jag är extra nervös. Men att det här är lite frostigt för mig.
Oj, nu gör du mig nervös genom att säga så.
Bra, då kan jag lämna över lite av frostigheten i alla fall. Nej, men utöver det då så är det som sagt en blind date. Jag tror inte att vi har setts förut då.
Jag tror inte heller det.
Nej, vilket är på ett sätt lite märkligt kan jag tycka. För vi har 56 gemensamma på Facebook. Och jag tror våra världar har ju mötts, så att säga. Jag tycker att det är lite konstigt. Det känns som att vi har träffats, men jag tror inte vi har gjort det.
Ja, nej, men precis. Vi skulle kunna träffats utan att någon av oss kommer ihåg det.
Ja. Men nu, det här kommer jag komma ihåg, det lovar jag. Och sen så, du tillhör ju då, den är ju inte det kanske lika tydligt ett gäng, men jag tror jag pratade med tidigare gäster om det också, att du rör dig i kretsar som jag historiskt har varit rädd för.
Ja, vilka tänker du på då?
Ja, men då har ju vänner som är tuffingar, helt enkelt. Av Frändfors karaktär, så att säga.
Som jag förstår det så har du ju intervjuat de flesta av dem. Och då måste du ju ha snappat upp att de inte är så farliga som man tror.
Exakt så. Så jag har kommit mycket närmare att förlika mig med att ni inte är vildkatter.
Ja, men det är skönt att höra.
Just det, men känner du dig själv att du rör dig i kretsar av tuffingar?
Nej, jag vet inte fan om det är någon person som känner så riktigt. Alltså jag är ju minst lika osäker som du är.
Mm.
Sen kan jag väl förstå kanske att Jag menar, att jag umgås med människor som kanske har lite status och så där, det kan jag ju förstå.
Mm. Ja, ja, men precis. Och kanske, och kanske har en vass penna och sådana där saker. Och som kanske kan twittra något tufft och sånt där. Att det är inte bara det att det är i Stockholms innevärld, utan att det också är att folk kanske har åsikter och sånt.
Just det, men då kan du trösta dig med att jag sällan twittrar elaka saker om folk nu.
Nej, precis, precis. Det gör ju nästan ingen. Och det är skönt. Men och det där tänkte jag faktiskt doppa tårna i lite grann. För jag hörde dig säga att du hade indiekomplex som ung.
Mm.
Är det fortfarande någonting du...
Att jag... Ja, det har jag väl på sätt och vis. Samtidigt som jag såklart är mycket mindre ängslig nu som... Eller i alla fall lite mindre ängslig nu som vuxen.
På grund av vuxenhet eller på grund av att du har...
På grund av att man blir kanske äldre och lite mer självsäker och inte lika rädd för vad andra ska tycka om olika saker som förut.
Exakt. Jag fick en uppenbarelse nämligen. Jag var på ett gym där jag jobbade. Och där så var det extremt mycket... Det var extra snygga människor där. Gym är ju överrepresenterade av välsvarvade människor av naturliga skäl.
Ja.
Och det kan ju ge en komplex och sånt där. Men där blir det också så otroligt tydligt att de här människorna lägger ju så oproportionerat mycket tid på att nå det där. Så då var det som att, det är inte hela sanningen, men min bild av snygga människor fick sig lite en ny bild av att, just det, de är kanske ängsligare än folk som inte går hit.
Just när du förstår hur mycket jobb som ligger bakom så blir det oattraktivt på något sätt.
Ja, precis.
Man ser liksom det som inte ska se. Ja, men precis.
Och så tänker jag kanske lite med indieängslighet också. Eller, alltså, förstår du vad jag menar då? Att den där tuffheten som jag då ser utifrån, den kanske kommer till med ett pris också.
Ja, så är det ju. Och sen så är det ju så att det är inte lika coolt i allmänhetens ögon att vara indie längre som det var på den tiden som jag kan romantisera.
Nej.
Jag läste någon bok om liksom, status och statusens roll i samhället och sådär. Och då förklarade de det med att kulturellt kapital har tappat så himla mycket i status därför att, ja, men av samma skäl som det du sa om gymmet där, att med internet så har det blivit tillgängligt för alla. Alla vet att så här, men det är möjligt för dig att lära dig allting om varenda smalt band som finns. Man liksom förstår hur det har gått till. Liksom, om jag skulle vilja det skulle jag också kunna göra det.
Just det.
Så därför har det tappat jättemycket status.
Men det var jätteintressant, ja, att liksom, vad heter det bakom ridån? Det andra tyget. Kulissen rivs på något sätt.
Uh-huh.
Men vad är status nu då?
Pengar och följare.
Ja, för det går ju okej. För det är inte lika lättillgängligt.
Nej, precis. Alla kan ju inte vara miljardärer så att säga. Och alla kan inte ha 100 000 följare på Instagram.
Ja, just det. Så det är den sista bastionen i...
Ja, precis. Mätbara värden.
Helvete vad deppigt.
Ja, det är fruktansvärt.
Okej, okay, ja, då är det jag får sikta in mig på för att känna mig trygg då. Jag känner redan nu att jag är inte så rädd för dig.
Nej, men vad skönt.
Så behöver kanske inte fastna i det.
Jag blir liksom... Jag tycker att det är olyckligt när människor är rädda för mig. Jag vill inte att det ska vara så.
På samma fråga då. Hur står sig ett jobb på Nöjesguiden jämfört med tidigare?
Ja, men det kan jag ju sörja. Att det var ju mycket coolare på... kring millennieskiftet fram till 2010 någon gång kanske.
Mm.
Då var det coolt på riktigt.
Ja.
Det är det ju inte riktigt nu.
Blir folk inte rädda när man kommer in på krogen? Eller hur såg det ut då som det inte ser ut nu?
Nej, men då tänker jag att då var ju Nöjesguiden verkligen en bibel för creddiga människor i storstäderna.
Mm.
Och man liksom... När varje nummer kom så var det en happening om man läste den från perm till perm. Så den statusen har du inte längre.
Nej. Och det hade varit nice att få vara en del av såklart då.
Ja, för det hade ju varit nice därför att då hade ju folk brytt sig mycket mer om det jag gör på dagarna. Alltså då hade ju fler läst och varit intresserade av texterna. Och det bryr jag mig om.
Och dragit upp annonsintäkterna och betalat hyra och sånt.
Ja, men jag bryr mig inte lika mycket om pengar som att folk som bekräftas.
Helvete vad transparent. Det är fel tid att göra det.
Ja.
Du ska få din dammsugare här. Jag är ledsen, men den är mindre än min semla. Men så funkar...
Men jag är bara glad att det inte är en semla.
Okej, okay. Det är inte din grej, nej.
Nej, jag tycker, jag har aldrig förstått det där med semlor. Jag tycker det är äckligt att äta en stor hög med grädde.
Jag förstår den. Jag hör den frågan. Jag är inte galen i semlor, men jag tycker att den har sitt självklara svar i att den är helt enorm. Alltså det är få saker som är så stora och som går att äta utan att man dör. Det finns något...
Just det, så du vill bara äta något riktigt stort.
Men det är som sockervadd typ.
Men tog du inte en calzone i så fall?
Nej, men det blir ju frålmätt av. Jag blir inte calzone-mätt av den här.
Jaha, du menar så.
Sockervadd är ju också helt enormt. Det är som en luftballong.
Ja, nu hörde jag bara delen att det skulle vara stort. Men det ska vara stort och du ska bli mätt av det.
Nej, jag ska inte bli mätt av det.
Du ska inte bli mätt av det, det ska vara stort.
Det här är ju 80% luft.
Just det.
Och det är en fet känsla att få äta något som är så i kubik stort.
Just det, du tycker om den här känslan att äta bara. Den känslan ska hålla
längre. Ja, verkligen. Okay, ibland när man kanske som barn mer, men fortfarande i vuxen ålder, när det kommer in, när kypan kommer in och man får säga så här, kan inte du uppskatta den känslan?
Jo, kanske.
men då kan du lika gärna ligga en dammsugare där.
Ja, uppenbarligen med att jag har valt dammsugare.
Det finns andra värden. Kärnverksamheten då är att jag försöker bli kompis med gästerna här.
Mm.
Just det, det var ju det också, att du slog ju hål på, när jag bjöd in dig, så på ett väldigt skickligt sätt så slog du hål på att det var så kort tid innan vi skulle göra intervjun.
Just det.
Det var väldigt roligt då. Men jag tänker att du måste ju ändå förstå känslan också, att så där blir det ibland i livet.
Att det är lördagkväll, man är ute och gästen som man egentligen hade bokat har ställt in, jag måste lösa det här på en gång nu. Vem skulle kunna ställa upp med riktigt kort varsel, Frasse?
Ungefär så. Det var inte riktigt sanning, men jag menar bara, det måste ha hänt dig. Motsvarande.
Ja, men då, jo, det har väl...
Hade du dåligt bättre då?
Jag har ju aldrig varit i situationen att jag måste intervjua någon oavsett vem.
Det var inte riktigt så heller. Men det var också roligt, för jag hade då innan läst den text som väl heter Frasse Levinson möter
Pitocchetti.
Ja. Och det känns som att den hade du lagt ut som ett bete för att lura en person i research-syfte nästan. Att det var en sån luring. Men den gick jag ju inte på, för den hade jag ju läst innan helt enkelt då. Så det var ju en del att jag ville träffa dig, för att den var så himla härlig.
Ja, fan vad kul.
Så det ska jag, läs den hörni, jag spoilar inte mer än så. Det var väldigt, väldigt bra. Tror du att vi kan bli kompisar?
Ja, absolut.
Menar du det?
Nej.
Nej. Utveckla.
Nej, men jag skojar. Jo, det tror jag väl. Men det är en konstig fråga att svara på så här fort i ett möte.
Mm. Ja, men den är också transparent. Det går jättebra att säga nej. Men
jag fattar. Nej, men det känns ju fel att säga nej på en gång så där, men sen så jag tycker ju att det är krångligt med nya människor och jag behöver liksom känna på någon lite längre för att veta om jag vill bli kompis med eller inte.
Ja, just det. Men i vuxen ålder, har du skaffat dig liksom topp 10 vänner då? Eller kommer de...
Du menar om mina närmaste vänner, om jag har skaffat dem i vuxen ålder?
Är famnen öppen liksom?
Ja, jo, men det är den, herregud, det är den verkligen. Det är den verkligen.
Ja, det är ju bra.
Ja. Men jag är inte emot att skaffa kompisar generellt. Det har varit hemskt ju.
Men vet du att det är i vux... Det har jag märkt under den här poddens resa. Att ganska många har inte tid till exempel. Och har svårt att... Om man har barn framförallt, är det väldigt svårt att prioritera en sån sak. För att det är ju tidskrävande och... Ja, finns det en risk i det?
Jag har helt enkelt för mycket tid.
Ja, det tackar jag för. Du är barnlös, eller hur?
Så är det.
Då kanske man får passa på att njuta av den öppna famnen så länge den är öppen då.
Ja, jag har inte tänkt att skaffa barn på ett tag, så du behöver inte ha jättebråttom.
Fan, vad gött. Jag ger dig 3 år.
Ja, absolut.
Ja, men då så. Då gör vi så att jag drar igång det här försöket att bli kompis med dig helt enkelt.
Yes.
Frasse?
Ja?
Förlåt om du är trött på frågan, men är det ett riktigt namn?
Det är ett riktigt namn och det är till och med mitt riktiga namn.
Ja, vad är du döpt? Eller, för det känns som ett smeknamn mycket.
Det känns som ett smeknamn, men jag är inte döpt heller. Jag är namngiven hemma. Jag blev döpt hemma i Konjak.
Hällde de det på ditt huvud?
Mm.
Oj. Ja. Det känns uttorkande.
Ja, jag har i och för sig lite torr på hårbotten, men jag vet inte om det beror på det.
Det var det värt. För den här historien.
Det var det. Nej, men det är mitt riktiga namn. Pappa gillar smeknamn, är förklaringen jag har fått till den.
Ja, det är så. Ja. Är du döpt efter någon annan Frasse? Fränström? Nej.
Nej, jag är döpt... jag är inte döpt alls. Jag är namn...
Ja, förlåt.
Löjligt och artistiskt. Jag ska sluta lite med det också. Franz Ferdinand, den österrikiska kejsaren, ja, är jag namngiven efter.
Oh, jäklar. Berätta om första gången du såg något traumatiserande på TV.
Men jag var rädd för Emils pappa när jag var liten. Och den här scenen i Bröderna Lejonhjärta när de bränner någon på bröstet med en eldgaffel. Ah. Det är så jävla märkligt att det var med ett barnprogram. Så kan man, det känns inte som att den sortens scenen är med i dagens barnprogram.
Alltså jag har så mycket att hålla med om där. Det ena är ju att om man ser nya Disney-filmer nu, till exempel. För det görs ju inte så mycket nya Astrid Lindgren-filmer, så det är svårt att jämföra. Men i Disney-filmer finns det ju inga skurkar ens längre. Utan det är alltid att de slåss mot en känsla eller mot liksom en kraft.
Hur kommer det sig att du tittar på de här nya Disney-filmerna om du inte har barn?
Min tjej är sjukskriven.
Ja,
så då tar vi den. Det är lugnande.
Ja, jag fattar. Jag kollar på de gamla Disney-filmerna då. Det hade jag haft lättare att förstå.
Ja, men det har hinns med också. Jag anar inte hur mycket tid vi har. Vi har lägger pussel också. Tiden tar aldrig slut. På ett tråkigt sätt. Och det andra är att om jag minns rätt då, så är en annan scen i Bröderna Lejonhjärta som jag tycker är riktigt sjukt är med. Det är att de plockar Tengil då, pekar ut någon. Det här minns jag från när jag var liten dock. Mm. Pekar ut en man. De plockar ut så här starka män som då ska kriga liksom, på ett saddammigt sätt. Och sen så är det en som stretar emot. Och honom inför sin familj hugger de huvudet av.
Ja, men vad fan, det är exakt den scenen jag pratade om. Jag tror jag blandade ihop den med den scenen som jag sa istället. Ah. Det där var så jävla sjukt.
Alltså, sen får man ju inte se hugget, men man får ju se en kvinna som förlorar.
Ja, jag vet. Och de håller på det ganska länge också. Det är en lång scen.
Ja, det är ju otänkbart i Dumma mig 3.
Det hade varit... Två halshuggningar i Dumma mig 3.
Det är bara huvuden. Partytryck.
Ja, men det jag gör ibland det är kanske att jag har alltid med mig Joe Laberos visitkort i plånboken. Så det kan jag ta fram ibland om jag tycker att det är tråkigt och vill leva upp stämningen lite.
Har du fått det av Joe?
Jag har fått det av Joe.
Har du med dig nu?
Jag har med dig nu.
Får jag kolla?
Absolut.
Väldigt bra, väldigt bra. Hur mycket kort du har.
Det var kul om du sa alla säger det.
Åh, vad hårt det var.
Ja, men det bidrar verkligen till känslan kring det där, att det känns ordentligt.
Det är väldigt okej. Nu beskriver jag det då. Det är ju som ett maestrokort.
Ja.
I stadga.
Densitet.
Ja. Ja, det är mjukare än mitt betalkort, och det säger jag inte som skryt, utan det är lite mjukare än ett vanligt sosekort.
Och det är så inte långt ifrån.
Nej, precis. Det är närmare det än vad det är ett visitkort.
Uh-huh.
Och så står jag i en mailadress, och så är det telefonnummer plus 46, för att han vill fortsätta ge sken av att han har en karriär utomlands. Och så står det Magic Master. Vet du vad han gör nu, förresten?
Ja, jag har sett att han har varit aktuell med någonting på någonstans, men nej.
Han har väl en show på den här buffén i Mall of Scandinavia?
Ja, precis. Det var där jag såg någon influencer av typ en gammal Paradise Hotel-deltagare eller ett bilder på att man måste gå på hans... Ja, det var kanske med han Marcello som var med i Paradise Hotel 2014. Typ.
Ja.
Honom såg jag göra reklam för Joe Laberos show i Mall of Scandinavia.
Ja, det låter ju väldigt kul. Var han trevlig när du fick kortet?
Ja, det var han. Men han är ju en av de märkligaste människorna jag har pratat med i mitt liv, tror jag. Ah,
var det intervjusammanhang?
Ja.
Mm. På vilket sätt?
Du vet, jag frågar honom så här, din fru, liksom, vad säger hon? Säger hon Bengt eller säger hon Joe?
Jättebra fråga.
Ja, tack. Han bara, hon säger Labero. Och jag bara, så vänta, vad säger du? Hon säger Labero. Så jag bara, om ni sitter och äter frukost och du ber henne skicka tidningen... Då säger hon, kan du ge mig tidningen Labero? Han bara, ja, precis så går det till. Vad pågår?
Men, jag hade inte en aning om att han för mig har han undanhållit sin fru ganska mycket. Men hon lever och frodas.
Han har trollat bort henne.
Det är två delar. Likt Lejonhjärta. Ja, men, jättebra.
Och en sak som är kul faktiskt, det är att min chef sprang på honom ute något halvår senare.
Mm.
Och då hade Joe Labero, utan att min chef hade tagit upp mig eller sådär, han Frasse, han, jag tyckte att han verkade lite egen.
Jag är ganska stolt över det, ska jag vara ärlig.
Fan vad nice. Han måste ändå träffa en del speciella människor.
Eller hur? Eller han vill ju sken av att han gör det i alla fall. Han kan inte träffa så många.
Marcello om inte annat. Vilken är världens sämsta låt?
Ja, men det där är ju svårt att svara på. Det är inget fel på frågan egentligen. Nej, men jag har fan ingen låt som jag hatar just nu riktigt. Nej, det är ingenting som dyker upp som så solklar kandidat på den, tyvärr.
Det var bra att du nämnde det där, för du får gärna ge feedback på frågorna om du tycker att något är uppenbart.
Det här är ju ingen recension av frågan, för de flesta människor hade nog kunnat svara ordentligt på den. Det är bara det att om jag kan nog... Om jag hatar någon låt så är det väl någon låt som går mycket på radio just nu. Och sådär. Men på sistone har jag inte lyssnat så mycket på radio, så därför har jag ingen så som dyker upp som hatlåt.
Ja, just det. Men med det sagt, du får jättegärna ge feedback vart efter. För jag tänker att du kan ju det här yrket ganska bra. Så att om du dyker upp, vad tycker du kännetecknar en dålig fråga?
Kanske en fråga som avslöjar att du inte har förstått intervjupersonen.
Ja, just det. Det kommer att hända flera gånger här. Jag kan ibland skämmas för att när jag hör mig själv ställa en fråga, så kan jag känna det här vill ju du synas mer än intervjuobjektet på något sätt. Att man vill att det mer handlar om...
Ja, men det är väl därför man gör intervjuer, för att man vill synas själv, alltså.
Jag vet, men när det blir så upp... Verkligen. Men när det blir för genomskinligt, att man har skrivit för att styla.
Det är otäckt. Det är ju... Jag tror att det var Greta Thurefjell som skrev någon gång att det är så gulligt med alla journalister som har med när intervjupersonen svarar bra fråga. Att man liksom inte har kunnat hindra sig själv från att ta bort det i artiklar och sådär. För att man säger ju aldrig bra fråga för att det är en bra fråga. Nej. Men man säger ju bra fråga för att köpa sig tid ju.
Det betyder ju jag vet inte.
Ja, eller jag behöver tänka lite till på det här för att kunna svara.
Det har ju aldrig betytt, oj, vilken intressant fråga kanske.
Ja, men hade man verkligen blivit golvad av en fråga, så hade man uttryckt det på ett annat sätt än att snabbt säga bra fråga.
Ja, verkligen. Jag har, det här stämmer ju inte helt, men det är fortfarande ganska sant sett till min ålder. Jag har alltid lena fötter. Vad har du haft kroppslig tur med?
Jag skulle säga att jag har tjockt hår.
Ja.
Det finns människor som har råd att vara tunnhåriga, alltså för att deras ansikte är bra och sådär, eller passar med det. Men om jag inte skulle ha tjockt hår, alltså jag skulle inte ha råd med det.
Nej, du har ju aldrig tofs till exempel, väl?
Nej, det har jag inte.
Nej, för jag har skrivit det här att alla gånger jag har sett dig så har du haft en väldigt, du har ju väldigt tjockt hår. Och perioden har haft en väldigt stor lugg, till exempel. Är det liksom ett... Jag tänker att det kan vara bra för ens varumärkesbyggande att man liksom man syns i skugga vem det är nästan. Har det varit ett aktivt val?
Nej, det har inte varit så att jag har tänkt på min silhuett när jag
bort.
Så har det inte varit, utan det har nog varit så här, jag ville ha långt hår bara. Det finns ingen story kring det. Jag vet inte varför jag gick in i historieberättaren.
Men du har ju väldigt tjockt och fint hår, men har det blivit tunnat ut, eller har det... Alltså, har du anledning att vara orolig?
Nej, då hade jag svarat något annat på den där frågan.
Ja, bra. Det var ett exempel på en dålig fråga, till exempel.
Nej, du vet inte.
Jag tar det. Har du slagit någon?
Nej, det har jag inte riktigt gjort. Jag, en gång i en krogkö i Göteborg för en massa år sedan, så blev jag nedknuffad på marken av ett gäng som var utklädda till Jönssonliga.
Nej, jävlar, ja.
Men det kan ha varit kring Halloween, för det var jag förstod i krogkön att det var någon slags maskeradtema på den, och jag trodde att jag stod och pratade om jag ska följa. Jag trodde att jag stod och pratade allmänt om att jag inte tycker om att klä ut mig och så där, men det förstod inte Jönssonligan riktigt, för att de tillsammans så tryckte de mig i bröstet så att jag liksom hamnade, alltså jag ramlade baklänges och låg på marken. Och där kände jag väl att så här, nu måste jag upp och veva här, för att om jag inte gör det så kan jag få mer stryk. Och då var jag beredd att slåss på riktigt liksom. Men innan jag hann resa mig så kom det vakter och släpade bort dem, så jag behövde liksom inte leva upp till det, som tur var.
Otroligt ju. Men de tolkar det som att du hånade att de hade klätt ut sig. Var det så, på något sätt så?
Ja, precis. Sen kan det ju mycket väl varit så att de hade rätt i sin tolkning, för jag var som sagt ganska full.
Ja. Det är väldigt fint att de anfaller i grupp.
Ja.
Ja, det här är intressant på ett sätt. Coolaste följare?
Den som jag tycker är coolast själv, det är nog Carl Reinholdsson Bellfrågan. Vet du om det?
Nej.
Det är det nog inte många som gör nu på tiden, men han är Nöjesguidens mest legendariska skribent. Han var aktiv kanske kring 05 till 010 och sånt där.
Mm.
Eller 010 heter det inte, men till 05 till 10, 2005 till 2010 ungefär. Men han är verkligen en legend och han är ju känd för att vara väldigt kräsen med olika saker. Och att bli accepterad av en sån person som man både har sett upp till och vet inte tycker om vem som helst, det mår man inte dåligt av.
Jag förstår. Vad gör han nu då?
Det är väldigt oklart vad han gör nu för tiden. Man ser honom dyka upp i GP. Nu har han skrivit några artiklar i GP på sistone förresten, med liksom ojämna mellanrum. Men han är liksom lite mytomspunnen och det är ingen som riktigt vet vad han gör på dagarna nu och sådär.
Men att han följer dig betyder det, ser du som ett någon form av godkännande helt enkelt då?
Ja, och det är coolt för mig. Sen medveten om att så här, det är ingen som lyssnar på det här som kommer tycka att det är coolt.
Nej.
Men det...
ja, jag älskar det här svaret utan att veta vem det är. Men jag gissar att han är släkt med Fredrik i Bellfrage då.
Det vet jag inte. Jag vet inte hur stor Bellfrage släkten är.
Ja, de måste vara släkt. Jag accepterar ingen annat. När var du med i TV första gången?
Jag var med i TV första gången när mamma satt i Heta stolen i Postkod, eller Vem vill bli miljonär heter det då.
Ja.
Då var jag anhörig i publiken, alltså inte sånt som fick svara på några frågor eller någonting, men jag fick, alltså inte frågor som hade med tävlingen att göra, men jag fick, Rickard Sjöberg ställde någon fråga till mig.
Åh, jävlar!
Då var jag väl kanske 14 och sådär.
Men var det 10 miljoner på spel då? Eller var det 1 miljon, minns du det?
Nej, 10 miljoner kan det väl inte ha varit, det tror jag inte. 1 miljon tror jag.
Ja, hur gick det för dig nu?
60 000.
Okej, ja. Men när man sitter där som anhörig så tänker jag att det är dels det här, alltså, det är pirrigt med tv och att så här, men också, det här kan ju förändra vårt liv, gissar jag, eller?
Ja, och när man är i den åldern så har man ju inte riktigt begrepp om vad pengar är värda. Alltså, så du har ju rätt i det, att man känner, då känner man att 1 miljon skulle kunna vara liksom nyckeln till paradiset på något sätt.
Ja.
Som vuxen så förstår man att 1 miljon kanske inte hade ändrat min uppväxt jättemycket.
Nej, men, alltså, men framförallt med svensk vinstskatt så är det ju... knappt alls då. Det är väl en amortering. Men ja, ni kanske hade fått en fest eller ett par nya jeans eller något.
Ja, ett par nya jeans kan nog en mille täcka.
Fan vad coolt. Grattis i 60 papp då. Eller 20 eller vad det nu blir då.
Ja, tack så mycket.
Fan vad nice. Minns du vad hon rök på?
Nej. Det var någon musikrelaterad fråga som hade med något hårdrocksaktigt band kanske göra något sånt där.
Fick ni svara under publiken svarar eller vad det heter, livbojen?
Nej.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag fick inte svara på någonting som hade med tävlingen att göra.
Nej. Häftigt. Jag hörde dig också berätta om henne, att hon har spelat i damlandslaget.
Ja, det stämmer.
Var det därför hon var där? Som kändis?
Nej, absolut inte. Hon, det är förvisso sant att hon har spelat i damlandslaget, men inte särskilt många matcher. Och på en tid där damfotbollen kanske inte var jättenoggrant bevakad.
Nej. Men under Pias tid kanske?
Ja, hon har spelat tillsammans med Pia Sundhage, precis.
Bara en sån sak.
Ja, Tord Grip och förbundskapten då, alltså det var på den tiden.
Oh, jävlar, ja, det har jag fan hört, det var coolt. När du hör den där signalen, då vet du att det är dags att vända blad. Alternativt att bli Patreon till Mina vännerboken, då får du podden i sin helhet. Det gör du på www.patreon.com/minavannerboken.
Okej, trevligt mellan er, tänker jag.
Jag är inte säker på att han hade det.
Vilken kändis blev du ledsen när den dog?
Einar.
Ja, var ni bekanta?
Nej, vi var inte bekanta, men jag lyssnar mycket på hans musik.
Mm. Förstår jag verkligen. Det skakade ju om på många sätt. Det kändes ju som att det var kulmen på någonting väldigt mycket.
Ja, det var fruktansvärt var det. Särskilt man tänker på hur mycket... Han var en sån jävla begåvning, så att man tänker på hur mycket musik man missar i med det här. Mm. Förutom att det är liksom uppenbara sättet det är sorgligt på.
Mm. Men jag som kom in, jag kände ju till honom, men lyssnade inte alls på honom innan. Hur var snacket? Förstod man att det var på gång? Var det på den nivån? Minns du det så?
Jag var inte särskilt insatt i hans förehavanden utanför musiken heller.
Inte det, nej.
Men i och för sig så hade han väl blivit kidnappad ett halvår.
Ja, det var ju sjukt.
Innan.
Ja.
Men att han skulle liksom bli mördad, det var ju ingenting jag var beredd på.
Nej, nej, fan vad sjukt. Var har du ondast just nu?
Jag har inte ont någonstans just nu.
Grattis till det.
Du blev nästan lite överraskad.
Nej, men även det här... Alltså jag tänker att det är så himla relativt. Att det är minst oont, kanske. Men är det, så det är klart att man inte behöver ha något ont alls någonstans.
Nej, jag har inte det i alla fall. Har folk det generellt och alltid ont någonstans?
Nu ska jag känna efter då. Nej, du har nog helt rätt i det. Men jag upplever ju äldre jag blir, ju oftare är det ju alltid någonting. Kan du borra i betong?
Absolut inte.
Nej.
Vad är det mjukaste? Vad är det hårdaste du kan borra i?
Typ. Hur långt sträcker sig dina händighetskomplex om du har några?
Men jag har enorma händighetskomplex. De sträcker sig till att... när min dåvarande... flickvän ville att jag skulle rensa golvbrunnen i badrummet, ja. Så tänkte jag att det här är någonting man ringer en firma så får de göra.
Ja. jag förstår den helt och hållet. Just den pucken har jag också. För jag tycker inte det är så äckligt. Alltså...
Nej, precis. Det är inte äckligt, utan det är bara så här, jag kommer inte förstå hur man gör det där.
Motoriken.
Det är bäst att jag inte försöker.
och det där är så jävla sjukt. Så har man ju förstått nu att då har alla pappor haft att när de tapeterade första gången så visste inte de hur de gjorde det. Nej. Och det är ju så jävla sjukt att tänka, för alla pappor kan ju det.
Ja.
Men det är för att de kan det en gång mer än en själv.
De blev tvungna att prova någon gång.
Ja. Och jag tror inte, man har inte råd med det i bostadsmarknaden som det är nu, att sänka värdet på en lägenhet. Det känner jag också, att på den tiden var det mycket mer av ett sånt här, vad heter sånt här rum som man får betala för att gå och slå sönder?
Rage room.
Ja, så tänkte jag att Stockholms bostadsmarknaden var på 80-talet mycket mer. Att man fick testa och slå bara.
Just det.
Nu är det livsfarligt.
Det här är ingen ekonomisk fråga, det är bara dåligt självförtroende.
Det är det, ja. Jo, jag förstår. Vilken låt kan du utantill?
Fritz och Kamen Sita med Evert Taube.
Ja, eller Jakob Hellman kanske. Båda har ju gjort den väldigt fint.
Hans version kan jag inte utantill.
Fan, den är jävla bra. Jag fick en sidenpyjamas när jag fyllde år. Men... frågan lyder, när är senast ditt liv blev permanent 10% bättre?
När jag började med ADHD-medicin.
Okej. Hur var det innan och hur var det efter?
Dagen efter krogen så hade jag liksom en fruktansvärd ångest som inte gick att ta sig ur på något sätt.
Uh-huh.
Och som pågick från att jag vaknade till att jag gick och la mig den dagen. Oavsett vad jag hade gjort, liksom. Det var inte kopplat till någonting särskilt. Utan det bara var så. Och den försvann nästan helt och hållet.
Oh.
Det är ju... Att inte snackas mer om det är otroligt.
Men trodde du länge då att det var bara att du blev väldigt mycket mer bakis än andra människor?
Ja, jo. Nu ska vi se här vad jag trodde. Jo, det trodde jag nog. Jag fattade inte att det hade med det att göra i alla fall.
Nej. När fick du av det?
Ja, man har det nog från början, va? Men jag blev diagnostiserad i somras.
Ja, det är så nytt.
Ja.
Jävlar, var det skönt eller jobbigt?
Nej, men det var... Min terapeut sa till mig att... Frasse, du har förmodligen fått höra ganska många gånger i livet att du borde ha ansträngt dig mer, eller att du kunde ha försökt bättre med olika saker och sådär. Och bara så du vet så hade du inte kunnat det en enda av de gångerna. Då började ju lipa.
Fan vad sjukt. Vilken grej. Uh-huh. Men är det en sån grej som förändrar, medicinen förändrar också?
Ja, det blir liksom, det är lättare att ta tag i saker.
Ja. Och fullfölja dem, eller?
Ja.
Gud, vad skönt.
För man håller inte riktigt på och värderar om det man ska, om det man håller på med är kul hela tiden. På ett sätt som jag gjorde innan. Och det är ganska bra för produktiviteten.
Ja, men kan det nu tänker jag fritt då, men om man värderar vad som är kul, gör det att man har du rört dig till roligare sammanhang av den anledningen? Har du fått mer mycket kul för att det är en...
Ja, det fan, det har jag aldrig tänkt på, men det stämmer nog att det stämmer nog verkligen.
Alltså mer saker i ditt liv har drivits av lusten än oss vanliga. Ja. Ja, det är ju såklart inte värt då. Det här är ju bättre.
Ja, säg inte det, jag har haft ganska kul.
Det har du väl nu också?
Ja, jo förvisso.
Shit, vilken grej. Grattis till diagnosen då.
Tack så mycket.
Vad är högst du har hoppat från?
Jag vill säga femman. Och sen funderar jag på om jag ljuger när jag säger femman. För det skulle kunna vara så att det är trean också. Men definitivt inte högre än femman.
Nej, stiligt av dig. Har du varit i Rom med alpin?
Nej.
Nej. Nu då har vi kommit fram till lyssnarfrågorna. Ska vi se vad de har för spörsmål den här gången. Patreon. Johanna Ekberg undrar vilket brott är mest troligt att du blir åtalad för.
Fildelning. Nej, vänta, vad fan? Klipp bort det svaret. Klipp bort det, det var hemskt.
Uh-huh.
Det var inte kul och det var inte sant. Klipp bort. Kanske då att jag har haft en tendens att köra voj hem på fyllan. Och det är väl inte lagligt.
Nej.
Så det skulle väl vara det då kanske.
Det är ju ett så himla intressant brott. För att det är så förknippat med fylla. Alltså det, förstår du vad jag menar? Jag tror folk tenderar att ta en voj oftare på fyllan än nyktra nästan.
Ja, och också du vet, när man läser om rattfyllor så blir man ju så jävla oförstående typ. Alltså när det handlar om bilar, alltså, hur fan kunde du sätta den här situationen? Särskilt när det är någon då som du vet bor ute på landet, har kört bil till krogen. Och så, men det här kunde du väl förstå hur det skulle sluta. Men om det kanske bara handlar om att jag har så himla stor respekt för bilkörning och rädd för det. Och att om man tycker att bil är en lika liten grej som att köra voj, så kanske man hamnar i den situationen av samma skäl som jag kör voj på fyllan ibland.
Det är ju, slår mig nu, helt olika typer av brott. Bil, när man hör att någon kör bil full så är man ju bara rädd för alla andras skull. Eller det är därför man blir arg. Men det är ingen som blir arg för andras skull när du kör voj. Det får man ju ändå säga, det är helt olika.
Du har rätt i att jag kanske inte behöver göra den här rattfyllan till någon jättegrej.
Nej, men det heter ju samma sak, men det är inte samma sak.
Nej.
Johan Lundberg, vad vill du checka av på din bucket list innan grandiden dras för?
Jag skulle nog vilja skriva någon form av bok innan jag viker in hovarna på gott.
Mm. Jag tänkte fråga om så här drömmar och sånt. Finns det en skam i det för att man blottar CV-bröstet?
Att jag har drömmar eller att jag inte har uppnått dem?
Nej, att berätta om dem högt.
Ja, det är faktiskt fruktansvärt generande. Jag pratade om det med min terapeut om dagen och hon var så här, vad skulle det vara för bok? Och jag kunde typ inte prata om det inför henne. Alltså.
Oj!
Då fanns dimensionen att det var första gången vi pratade över Zoom, och det var någonting med Zoomet också som gjorde att det inte kändes som vanligt. Men det var... Det är nästan för skamfyllt för att prata om. Jag kan försöka göra det nu om du vill.
Ja, hemskt gärna. Men ja, scenen är din.
Ja, nej men det är, i och med att du antog också att det är generande, det var ju faktiskt du som födde det på tal, så vet du det. Men det är väl pinsamt att säga att man vill någonting överlag, eller jag tycker att det är.
Det är ju extremt mycket mer i ens eget huvud. Om man själv hör någon annan berätta om att det hade varit kul att göra en sån här sak, eller jag vill leda Mello eller något sånt där, så är det väldigt sällan man tänker, vilken hora.
Nej, precis.
Så att jag vill bara att du ska veta det, att om du är sugen på att berätta någonting mer. Men är det skönlitterärt?
Ja, det. Alltså, jag tänker väl att det ska vara självbiografiskt. Ja.
Mm. Hur mycket har du avliknande? Jag kan det lite för lite. För, hur nära har du varit?
Nej, men väldigt långt ifrån. Därför att jag sätter mig aldrig ner och börjar. Och då undrar jag, beror det på att jag inte vill det här på riktigt, utan att det jag vill är bara att ha skrivit en bok?
Mm.
Eller beror det på att jag känner så mycket skam kring det här att jag liksom inte ens vågar försöka? Och jag tror att det lutar åt det senare.
Vad ligger drömmen? Är det att ha gjort det eller att göra det?
Ja, men jag tror att den riktiga drömmen ligger i att jag till vardags och när jag skriver så censurerar jag mig själv ganska mycket. Så jag tror att den riktiga drömmen ligger i att bara så här våga vara lite mer självutlämnande, låta någon läsa det och förstå att så här, ja, men livet går vidare efter det.
Mm. Just det. Finns det något så här att man vill bli vuxen också?
Nej, det vill jag absolut inte.
Nej. Ja, men då jag förstår. Hur långt ifrån tror du att du är?
Jag skulle ändå tycka att det var deppigt om jag inte kom igång, alltså så här, om jag inte gav ut den medan jag fortfarande är någorlunda ung.
Mm.
Så då har jag ju, jag har kanske 8,5 år på mig då.
Just det. Mm. Vad spännande. Utan att ha gjort något viktigt i livet överhuvudtaget så jobbar jag med nyårslöften.
Mm.
Det är ju väldigt effektivt. Så att säga det högt kan ju också ha en sån effekt.
Jag trodde först att du liksom jobbade med nyårslöften som är att du har ett arbete. Du blev nyfiken på vad det var för ett arbete. Sen förstod jag att det var en uttryck.
Ja, jävlar vad kul det hade varit att bara forma ett jobb efter det. Hur ska man hitta pengar i? Nej, men jag tror att du ska fortsätta säga det högt.
Mm.
Tror jag faktiskt.
Tack för tipset.
Så folk blir besvikna. Rebecka Lindefors då. Vilket tema ska en frågesport ha för att du ska ha störst chans att vinna?
Ja, men fotboll kanske.
Ja, det är ju intressant. För de som kommer på det quizet kan ju också mycket.
Ja, det har du fan rätt i. Jag borde ju kanske säga gamla nöjesguidens skribenter. För att då är liksom konkurrensen mycket mindre. De har en bra poäng där.
Nej, men hur fotbollsintresserad är du?
Jag är väldigt intresserad av allting som har med fotbollsvärlden att göra, förutom själva spelet, alltså själva det som händer på plan. Aha. Nästan. Alltså jag försöker, det händer att jag liksom sätter på 3-4 matcher på en helg liksom, utan att fastna i någon.
Mm.
Men jag är besatt av den världen, jag tycker om estetiken, jag tycker om alla historierna som utspelar sig på plan. Alltså om det är så här, du vet, Tottis sista match, då sitter jag klistrad ur den, för att jag tycker det är så härligt att titta på Totti under hela den matchen. Alltså det är ju enormt, det är en enorm berättelse.
Ja.
Men att bara titta på, du vet, så här, Southampton mot Bolton eller någonting, det finns det ju inte några historier, omedelbara historier för mig i alla fall, och då har jag lätt tappat koncentrationen.
Jag känner exakt samma sak, och jag kommer på mig själv med att ha sämre och sämre attention span för en fotbollsmatch. Och jag undrar vad som är hönan och ägget där lite grann. För att jag tror inte fotbollen har blivit tråkigare, men jag är lite rädd att allt runt omkring har blivit så roligt att det är på något sätt ett energi från det. Att man hellre lyssnar på When We Were Kings än tittar på matchen som sen kommer bli When We Were Kings.
Jag tror du menar allting i ditt liv har blivit mer roligt, för då hade man kunnat argumentera för att men det kanske det är värt i så fall.
Jag är helt säker på att mitt liv är, jag kommer aldrig så kul som när jag var 14. Nej. Så jag tror det är tvärtom. Men kan du förstå vad jag menar? Att allt runt omkring fotbollsvärlden är så pass kul nu.
Ja, jag förstår vad du menar. Men jag är inte säker på, alltså, jag är inte säker på att det är det som är kärnan i det. Jag tror att jag, alltså att titta på en fotbollsmatch kan ju vara väldigt, väldigt kul också om man är investerad i den.
Mm.
Jag var, häromdagen så var jag har en kompis som håller på Södertälje i hockey.
Mm.
Och vi var i Scania-rinken och kollade på Södertälje mot Djurgården. Och då står vi i Södertälje-klacken och jag är inte från Södertälje, men efter en minut så är det viktigaste i mitt liv som pågår just nu att Södertälje vinner den här matchen. Och att vad är den gemenskapen? Alltså det, jag kan fatta att folk blir huliganer och sådär.
Ja, just det. Ja, men jag hörde dig berätta, du har inget lag i fotboll, eller hur?
Ja, det stämmer.
Har du försökt?
Ja, alltså jag... När jag började... Det var nog i det sammanhanget som jag sa att jag hade indiekomplex. För när jag var barn, redan då, alltså som liten, så kände jag att så här, men jag är från Lerum, ligger utanför Göteborg. Alla höll på, man höll ju på IFK och Geiselöjs på den tiden. Och då var jag så här, men jag vill inte hålla på det som alla andra håller på. Så jag, det var en kille som var lite äldre än mig som höll på Elfsborg. Så jag var så här, men jag ska hålla på Elfsborg som honom. Anders Svensson spelade där. Ja. Och sen så höll jag på dem ett tag. Så gick det så jävla dåligt för dem. De höll på att åka ur allsvenska nästan. Och jag blev så retad för det. Och då fanns det ju ingen som kunde backa upp mig förutom honom, men han var ju, då var vi biten på honom. Så det gick ju inte heller. Så då insåg jag, nej, men då får jag bara byta lag nu. Så bytte jag till Halmstad som farsan höll på. Det var den säsongen som Marcus Rosenberg spelade där. Och ja, men de var väldigt nära att vinna allsvenskan. Och det var kul att hålla på dem. Och sen så höll jag på dem upp till att jag var 15-16 någonting. Och där någonstans så började jag känna att så här, det här känns så jävla konstruerat att jag håller på Halmstad. Ja. Alltså jag kan inte riktigt stå för inför folk att jag håller på det här laget. Så då la jag ner det intresset. Och ja, men det är en jävla sorg för mig, för att det hade varit så himla kul att hålla på ett lag. Men nu känns det ju, det går inte att bestämma sig för att hålla på AIK när man är 31. Alltså, det går inte riktigt.
Nej, men för det är ju, jag känner igen det där indie. Jag valde ju i princip Dortmund i vuxen ålder, för jag tyckte det bockade i tillräckligt många. Och det har faktiskt funkat till 80%. Jag upplever inte alls att jag är lika mycket supporter som folk som fick en halvstuk när de var 5.
Nej, men hur gammal var du då?
20.
Ja.
Det gick, för det kom så mycket. Det kom framgångar.
Ja, jag kunde ju faktiskt inbilda mig själv att jag var Södertälje-supporter efter en minut.
Ja, men sen då? Dagen efter?
Då skiter jag i Södertälje. Och jag skulle ju inte... Jag skulle ju skämmas för mycket när jag satt på en bar med folk som håller på Södertälje och de ska prata om, ja, men någon säsong för 10 år sedan eller någonting, och jag inte har någon aning om att snacka. Jag skulle aldrig kunna bära upp det, så det går ju inte.
Varför bryr du dig om vad de tycker?
Men jag bryr mig jättemycket om vad andra människor tycker. Det är det enda jag bryr mig om. Det gör ju uppenbarligen du också.
Ja, men jag säger när jag får chansen att fråga någon rakt så. Men det är, ja, det...
Ja, alltså det här, för min egen del så hade jag nog kunnat piska upp ett intresse för nästan vilket lag som helst. Ja. Men jag hade liksom inte...
Hur ser det ut?
Liksom? Kunnat stå för det inför folk. Ja, hur ser det här ut? Ja. Och då blir det sorgligt nog viktigare för mig.
Ja, det är ju faktiskt synd.
Ja, det är jättesynd. Alltså, egentligen kan jag borde gå ut härifrån och köpa ett årskort på AIK.
Det hade också varit kul om du tog liksom en bjässe för att verkligen ta dig an indiekomplex. Real Madrid hade varit roligt.
Manchester City.
Ja, för vet du vad som kommer med det? Det är att, du säger, om man tar Halmstad eller Elfsborg, till slut kommer förlusterna i kappen. Det är inte tillräckligt kul att säga på ett indielag av den anledningen.
En till rolig sak med det är att säga, nej, men du börjar säkert hålla på dem när de blev köpta av den här tjejken. Ja. Nej, jag började hålla på dem i förrgår. Det är kul också.
Det är fan skit. Det är indie 2.0, verkligen. Nej, det är... Det är bara för, ja, jag hejar på det här projektet. Markus Väteleinen undrar, vem är Sveriges mest underskattade komiker?
Finns det någon underskattad komiker?
Ja, misstänkt att du skulle ta Filip och Fredrik vinkeln här, och det får du göra, jag tänkte dela upp.
Jag, på tal om, nej, vad fan, jag har för dålig koll på de underskattade komikerna nu för tiden. När jag växte upp, eller när jag var lite yngre, så lyssnade jag på liksom nästan alla humorpoddar som fanns. Så där. Blev lite mätt på det och slutade, så jag har inte så bra koll på den scenen längre.
Nej, man behöver inte, om man vill behöver man inte tänka, verkligen inte tänka stand-up. Du kan ta någon från TikTok eller från revyscenen eller vad som helst.
Svårt att tänka mig att det finns en riktigt underskattad TikTok-komiker som jag känner till.
Men där är det också lite att kvantifiera. Det får inga likes, fast hon är jättekul. Men jag hör dig. Om du får vara riktigt krass då, vad tycker du om svensk... ta stand-up då.
Nej, men jag tycker det är kul. Jag tycker det kan vara jättekul med stand-up. Jag har varit på mycket stand-up i mitt liv. Men det kan ju vara väldigt, väldigt plågsamt också. När någon står, jag har ju varit på många sådana klubbar som kanske är mitt i veckan, och där folk är där snarare för att testa materialen, för att liksom köra sitt bästa. Och när det inte går, det är ju fruktansvärt alltså.
Det är det verkligen. Är det en bransch som tar sig själva på väldigt stort allvar, upplever du?
Ja, men det är få branscher. Det är få branscher där folk har väldigt mycket självdistans, tycker jag.
Ja.
Det är lätt att överdriva hur mycket de tar sig på allvar också. Alltså, och jag tar ju mig själv på jättemycket allvar.
Mm. Men det var ju inte frågan här, så det är lugnt. Men den får ju ibland den typen av kritik, och det är svårt för mig att inifrån, eftersom jag är en del av det liksom.
Vad känner du inför den kritiken då?
Det beror på vem det kommer ifrån, men ibland kan jag tänka, vad jämför vi med här? För det är lätt att jämföra med USA. Jag tycker vi kan jämföra med Polen, och jag tror att det är svårt att folk har belägg för att de vet vad man pratar om.
Det är ju någonting när folk säger svensk stand-up, som att säga, men hur bra koll har du på belgisk stand-up eller kroatisk stand-up?
Visst, om du jämför det med amerikansk stand-up, ja, men då kanske anledningen, alltså så här, det du har nåtts av då, det är de som har silats fram i ett otroligt mycket högre konkurrens. Det är klart att de bästa där kanske är bättre än de som du har hört talas om i Sverige.
Ja. Det tror jag. Men det sagt så hatar jag ju också mycket av min, alltså, det är inte att det går i försvar. Jag tycker bara att beläggen är för svaga för att svensk standup, som du säger, är sämre än belgisk.
Mm.
Adam Grenabo undrar, vad är det snällaste som du har gjort mot någon eller som någon har gjort mot dig?
Mm. När jag fyllde 30 så var en kompis som bjöd mig och min flickvän och honom själv och sin egen flickvän på fransén.
Mm. Oj, satan i gatan.
Och det var ju snällt.
Från egen ficka?
Ja.
Oj, ja.
Men det är tvåa, slår du mig nu.
Ja.
För att det snällaste som någon har gjort för mig, det var när jag gick på universitetet och... Ja, men när jag gick på journalistutbildningen på Göteborgs universitet så skulle jag i slutet där så skulle jag skriva en C-uppsats. Och jag förstod inte hur man gjorde det. Och jag blev allt mer olycklig. Och då hörde till saken att jag hade fått praktik på Aftonbladet redan. Men att jag skulle få använda den praktikplatsen var helt beroende på att jag klarade den här C-uppsatsen.
Mm.
Det var en jävla stress. Och jag liksom förstod aldrig hur man gjorde det. Och det, jag blev bara mer och mer deprimerad. Och till slut så fick jag gå upp med... en ofärd och liksom ha en opinering på en uppsats som inte var klar. Och så fick jag några veckor på mig att slutföra den, vilket jag inte klarade av. Och då i den här paniken och oron över det så bara tog jag mina sista pengar och drog till Malaga och tänkte att men det här får bli framtidens problem. Nu är allting förstört och nu behöver jag bara en liten paus från allting. Och dag tre i Malaga så hör min examinator av sig och säger att nu har du fått så lång tid på dig med det här att det är inte okej längre. Nu får vi se det som att du har inte klarat den här uppsatsen och nu hör vi av oss till Aftonbladet och säger att du får tacka nej till den här platsen. Mm. Det var min stora dröm, du vet. Och allting var... Ja, det var en mörk stund. En halvtimme senare så ringer min bästa kompis och så säger han, vad har din lärare för mejladress? Va? Nej, men för jag har skrivit din uppsats nu. Jag ska bara ge mig mejladressen så skickar jag in den. Så ger jag honom mejladressen och en halvtimme senare får jag ett mejl från läraren som säger att den här uppsatsen är godkänd och vi hör inte av oss till Aftonbladet.
Men det är ju en saga såklart. Men är det lagligt? Eller så att säga...
Mm.
Alltså jag vet, jag har inte gjort någonting.
Nej, men jag vet inte om det är olagligt. Olagligt kan det inte vara, men det kan ju inte vara...
Så är det tänkt.
Det kan vi nog konstatera. Men det kan ju inte vara helt enligt... Det hade inte varit bra för uppsatsens status om det kommer ut i samband med det här. Nu så här långt efteråt så tror jag att det är svårt att göra någonting åt det.
Mm. Ja. Men jag fattar inte, jag ska inte peta i detaljer då, men din kompis vill alltså mejla från sin mejladress. Är det inte bäst att den går via dig?
Det var en bra poäng. Det kan ha varit så att man bara skickar in den till någon allmän mejladress. Jag vet faktiskt inte. Det var en onödig detalj att haka upp sig på.
Ja, det är också mitt kritiska öga. Jag ber om ursäkt. Men grattis, vilken jävla hjälte. Evig skuld, eller?
Men, vad säger vi, om han är skuld?
Alltså, står du i evig skuld till honom efter det här?
Jag kommer ju aldrig kunna göra någonting som motsvarar det, vad det betyder för mig, så att säga. Jag kommer aldrig kunna återgälda det tillräckligt, tror jag.
Det är väl Fransén då?
Så mycket känner jag inte att det står i skuld.
Nej, det är faktiskt olika, det är olika spelplaner. Hörru du, här står jag med en vänskap som jag tänkte överräcka.
Ja.
Vi blev kompisar.
Ja, det är vi.
Deal with it. Det gick fortare än vad du hade räknat med.
Ja.
Vad intressant. Hur kändes det här?
Ja, men det är, jag tycker jag, inför sånt här så ser vi fram emot att prata om mig själv väldigt mycket. Men när jag sitter i stunden så drabbas jag väldigt mycket skamkänslor kring att prata om mig själv. Så att det var ju obekvämt till stor del av tiden. Men också kul och nyttigt.
40-60 kanske. Ja, det är väldigt trevligt. Jag är väldigt glad att vi fick till det här. Och jag tycker du är grym.
Tack för att du är den.
Ja, vill du tipsa om något allra sist? Eller ska vi bara gå ut på någon hipp låt som jag inte känner till?
Ja, men mitt ex solodebuterar med en låt som heter Död snö. Johanna Frostling heter den. Den kommer 18 mars, tror jag, inte helt säkert på det. Men den kan man hålla uttryck efter i alla fall. Därför den är bra.
Underbart, hon är en av poddens närmaste också. Hon har varit med här kanske näst flest gånger efter mig.
Så där,
ja, så bara en sån sak. Bra tips, tack snälla för att du tog dig tid.
Tack själv.
Vad sa jag där? För att du tog dig tid, vad det jag ville säga i alla fall.
Men det var det du sa också.
Ja.
Kan jag trösta dig
med. Ett mirakel. Hej med dig.
Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.